Gisslan.
Jag sprang till vänster bakdörr och drog ut Leif. Och han var alldeles askgrå i ansiktet.
Det här är P3 Dokumentär om polismordet i Högdalen. Jag heter Fredrik Jonsson.
Ja, så lät det i Sveriges Radio den 17 februari 1992. Polismordet i Högdalen. Möt Stig-Åke Nigert, polisen som blev huvudpersonen i skottdramat. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunnela Grell Lundgren. Och jag säger välkommen till Stig-Åke Nigert. Vem är du?
Ja, det var en bra fråga. Jag är uppväxt på småländska höglandet och efter ett tag så påbörjade jag utbildning på en folkhögskola uppe i Dalarna. Och precis innan jag hade slutat med utbildningen så såg jag en folder i en bokhylla där det stod att de sökte till polisskolan för blivande poliser. Jag läste broschyren och var väldigt intresserad. För att under min uppväxt var jag väldigt intresserad av idrott och fotboll och bandy. Det var min stora hobby. Om man ska gå in lite på detaljer så har det betytt var jag har blivit placerad inom polisdistrikten. Det är helt beroende på mina idrottsliga framgångar. Så det var en trevlig ingång till polisyrket.
Men du är alltså polis. Och jag har ju ett väldigt starkt minne av det värsta som kan hända en människa nästan. Det var en måndag morgon 1992. Den 17 februari, det minns jag för det, min födelsedag. Du var poliseskort till en värdetransportbil.
Ja, det stämmer.
Det var en kvinnlig polis vid ratten. En kollega och bästa vän till dig i baksätet. Och du som var chef över den lilla truppen satt i högersätet där fram.
Ja, jag satt och höll radiokontakten ifrån framsätet till höger.
Ja, men nu får du berätta.
Ja, jag vågar påstå att jag har varit med om de mest olikartade händelser som man kan uppleva inom polisen.
Du har ju ett långt polisliv också, över 40 år.
Ja. Och jag har varit med om händelser som att ena dagen titta in i mynningsflamman från polismördares automatvapen till att nästa dag hälsa och ta i hand på en bugande påve. Det är ytterligheter som förstärker då vad som stod i den här ansökan, att polisyrket är omväxlande. Mm. Så jag har verkligen varit med om polisens ytterligheter.
Men du, ska vi vänta med det förskräckliga och ta det lite mjukt i början? Du gick polishögskolan när du var ungefär 20 år.
Ja, det stämmer. Jag började i polisskolan 1962. Och efter polisskolan så började jag tjänstgöra i Farsta polisdistrikt.
Och den tjänsten måste jag flika in. Den fick du för att du var känd som en så duktig fotbollsspelare. Så de ville ha dig som skulle förstärka laget.
Ja, jag kan väl med ett litet leende på läpparna berätta att jag spelade då som aspirant i ett lag som hette Piketen. och vi mötte vaktdistrikts Farsta. Och chefen i Farsta var en gammal fotbollsspelare och väldigt aktiv. Och vårat lag vann med ganska många mål och jag gjorde alla målen.
Det var inte dåligt.
Och efter matchen så kom den här kommissarie Stenbäck som han hette fram och frågade om inte jag ville komma till Farsta när jag var klar med studierna. Och jag berättade att jag hade sökt Farsta men jag tror att det blir svårt att komma till Farsta eftersom det är flera som är äldre i min kurs som har sökt Farsta. Och att med gällande ordningsregler så får jag nog avvakta ett tag. Dagen efteråt kom det på en B-order utfärdad av polisledningen att Stig-Åke Nilsson, som jag hette vid den tiden, var placerad i Farsta. Och det tyckte jag var väldigt trevligt. Och jag kommer ihåg den första tiden i Farsta att vid vårt grannområde, Tyresö, hade fått en otrolig folkökning då i början på 60-talet när Bollmora byggdes upp. Och vägnätet var inte alls gjort för den stora ökningen av trafik i området. Så på morgonpassen var min tjänstgöring att stå trafikpost på vägsträckan från Skarpnäck via Flaten mot Trollbäcken. Där utfarten ifrån Bollmora var försedd med en stopplikt. Och det gjorde att köerna i det starkt växande området Bollmora vid denna stoppskylt växte så att det tog väldigt lång tid att passera korsningen. Men jag som trafikpost där kunde på ett smidigt sätt se till att trafiken flöt friktionsfritt. Och många som tyckte att det var ett bra jobb, de vinkade och tutade glatt. Men jag vågar påstå att dagens, ja vad ska man kalla dem för, skyddsombud icke hade godkänt. För vägkorsningen var icke försedd med belysning. Och att stå där som trafikpost i en mörk korsning innebar väldigt stora risker.
Men du, man hade vita vantar på sig, eller hur?
Ja.
Som lyste i mörkret.
Det var, men de var inte självlysande.
Nej. Och inga reflexer hade man kanske på den tiden heller.
Vi hade som försök ett koppel med små blinkande batteridrivna lampor för att synas någorlunda. Och det var väl ett hjälpmedel för att man hörde ibland bromsarna gnissla till. Då fick man hoppa åt sidan för att inte bli illa tilltygad.
Oj, oj, oj. Du, på vissa ställen så hade man en liten kur att stå i som polis. Men icke i Bollmora.
Nej, det var en helt anonym gatukorsning utan belysning. Ja. Och sen kan jag väl berätta om en lite udda tjänståtgärd som inträffade. Jag var ute och patrullerade i en typ folkvagnsbuss som var lämpad för transport av omhändertagna gripna. Och mellan förarsätet och passagerarutrymmet fanns ett stålgaller som förhindrade kontakt mellan de som var gripna och de som framförde nämnda fordon. Plötsligt fick vi ett anrop ifrån ledningscentralen att på den då grusbelagda krokiga Tyresövägen vid Ältasvackan, som var ett stråk för grävlingar, att en större grävling hade blivit påkörd. Och vi åkte till platsen och där låg en väldigt stor grävling mitt i körbanan som vi lastade in i ett utrymme där bak som var väl lämplat för åtgärden.
Var den död?
Jag återkommer till ärendet med att vi planerade då att göra en resa till lämplig
plats för att lämna av den här grävlingen till en sista vila. Efter ett tag så kände jag ett häftigt ryck i ena axelklaffen. Och när jag vände mig om tittade jag rakt in i ögonen på den uppjagade grävlingen som stod på bakbenen och hade fått tag i min rockärm. Och efter ett tag så stannade vi bilen då, och den här grävlingen, jag vågar påstå att han hade en andedräkt som icke var av denna världen. Och han hade väl i sitt tillstånd han befann sig släppt diverse avskräden. Så lukten i vårat fordon var på en nivå som var helt, ja, man kunde absolut inte vistas i fordonet. Och den efterföljande saneringen blev ganska påkostad vad jag förstår, för att när vi fick tillbaka den från första, då vägrade kollegorna att sätta sig i bilen på grund av den dåliga lukten. Så jag förstår att den hade många, många konstiga, väldiga fyr för sig i baksätet i sitt upphetsade tillstånd. Men när vi öppnade dörrarna försvann han med ett språng rakt ut i naturen. Så att jag tror han fick en god fortsättning på sitt.
Ja.
När han vaknade upp ur sitt chocktillstånd så var han fullt alert.
Är man trafikpolis kan man få vara med om många lustiga saker, förstår jag. Eller olustiga.
Ja, jag har ju varit trafikpolis i 40 år och varit med vid samtliga större besök av påvar, regeringschefer, presidenter, kungar från jordens alla hörn. Det har varit mycket intressant att träffa dem på nära håll och få eskortera dessa.
Var det någon polisjakt då i Tyresö? Jag menar, om ni hade någon utryckning och fick jaga bovar i Tyresö?
När jag jobbade i Farsta då, på den tiden, så var det ju mest i närområdena när man åkte radiobil. Tallkrogen, Hökarängen, Gubbängen, Bagarmossen som man åkte runt.
Och det fanns ingen polisstation i Tyresö då heller, förstås?
Nej, det fanns det inte.
Du lyssnar på Tyresöradion 91,4, där polisen Stig-Åke Nigert berättar om sin roll i polismordet i Högdalen 1992.
Men du, är vi mogna nu att berätta om lite hemskheter? Vad hände måndagsmorgonen 1992?
Ja, det var en måndagsmorgon och jag åkte till jobbet på trafikpolisen i Stockholms län. Och jag var chef för en trafikgrupp. Och när jag kom till arbetsplatsen så fick jag reda på att polisledningen hade bestämt att min trafikgrupp skulle eskortera värdetransporter ifrån Riksbankens stora valv. Och denna morgonen så skulle min kompis och kollega som började samma dag för 30 år sedan, Leif Widegren, bilda en vanlig trafikpolispatrull. Men hans kollega i den patrullen hade ringt och sjukskrivit sig på morgonen. Så då tog jag beslutet att Leif skulle åka med min patrull. Och jag kommer ihåg på vägen ner till garaget. Och våran patrull bestod av en flicka som hette Ingela Sjöstedt. Och Leffe, de stod och skrattade och skämtade lite och kastade bilnycklarna mellan varandra. Det blev Ingela som fick köra den dagen. Och jag kommer ihåg, vi var väl 7-8 olika patruller från mitt trafikkommando som kom till Riksbankens stora valv. Och där började vi kolla upp vilka enheter respektive patrull skulle eskortera. För denna dag som jag sa tidigare, hade riksledningen bestämt att dessa värdetransporter skulle eskorteras. För det var utbetalning av restskatter och så vidare till olika bank- och postkontor. Och de här värdetransporterna innehöll höga summor av pengar. Och jag kommer ihåg, våran transport gick till de södra förorterna. Första adressen var Tallkrogens, en postanstalt. Sen var det Gubbängen. Och nästa anhalt var Högdalens postkontor. Och jag kommer ihåg sista samtalet med Leif innan vi kom fram till Högdalen. Det handlade om att vi hade varit kollegor i 30 år. Och vi pratade om en kommande träff och 30-årsjubileum sedan vi började polisskolan. Och det skulle bli en resa till Åland med kollegor då som var utspridda från hela landet, från Ystad till Haparanda. Och vi såg fram emot att träffa kollegorna och höra hur det var att tjänstgöra på olika orter i landet. Men när vi kom fram till postanstalten Högdalen så stannade värdetransporten utanför en entré till baksidan av postlokalen som gick via ett soprum. Och då gjorde mig den vakten som stod utanför värdetransporten uppmärksamma på att ett rån med automatvapen hade inträffat. Och hon visade mig tydliga tecken och jag förstod direkt vad som hade hänt. Och jag tryckte på larmknappen på radion och det innebär att all radiotrafik i östra Svealand slås ut och alla radiobilar och ledningscentraler hör mitt anrop. Och i anropet sa jag att det var ett rån med automatvapen och att rånarna därefter tog gisslan och sprang över gatan mot sitt flyktbil som var en större vit BMW. Och under flykten så avlossades ett antal skott med automatvapen. Och jag vågar påstå att titta in i mynningsflamman från automatvapnet som dödade Leif var en skräckupplevelse som inte går att beskriva. Vi försökte efter beskjutningen åka efter det här flyende fordonet. Det visade sig att skottet som de hade skjutit var ett automatvapen med spårljusammunition. Så vår jakt blev bara 25-30 meter. För då var vårt fordon helt överfyllt av en låga ända upp i taket. Så att vi var tvungna att hastigt lämna fordonet. Och jag sprang ut och sprang till baksätet och drog ut Leif. Och insåg direkt när jag såg på hans uppfläkta klädsel och blodfyllda överkropp som var helt uppfläckt att något upplivningsförsök, det var helt dömt att misslyckas. Och jag kommer ihåg hur ledningscentralen förtvivlat ropade på hjälp. Men det gick icke att komma i närheten av det helt övertända fordonet och svara på anropet. Så det var ett otroligt svårt och prekärt läge. Jag hade en bärbar telefon så jag kunde ju få kontakt med ledningscentralen. Och jag kommer ihåg hur utryckningsfordon från alla håll kom. Det var ambulanser, det var brandbilar, det var polisbilar, det var polishelikoptrar. Och jag tror första bilen som kom var från massmedia. som hade filmkamera och filmade händelsen precis efter själva rånet. Och de bilderna är inte trevliga att titta på. Och jag har även lyssnat på bandupptagningen som gjordes när larmet gick. Och där man hör hur Leif skriker till när han träffades. Och den bandupptagningen tror jag är en av de mest avancerade och jag vet inte hur man ska uttrycka det, men det var ett väldigt svårt avslut på meddelandet.
Mm. Och ändå hade du sinnesnärvaro att larma polisen.
Ja, jag har lyssnat på bandupptagningen där och lyssnat på mitt larmanrop. Och jag är faktiskt överraskad att jag fick med alla kännetecknen som man kunde delge av både klädsel, rånare och flyktfordon och så vidare.
Du var så koncentrerad så att hjärnan, ja, visste vad den skulle göra och vad du skulle säga.
Jag hade strax innan den här händelsen varit med vid stora eskortövningar. Och det innebar att jag var med under flera veckor på övningar med trafikpoliser, piketsoldater, livvaktsgrupp och så vidare. Det var ganska tuffa övningar när piketsoldater var motståndare till den här eskortstyrkan. Men jag vågar påstå att det är stor skillnad på knallskott och att titta in i mynningsflamman från ett automatvapen. Det är stor skillnad.
Och sen började en polisjakt som pågår än idag, skulle jag nästan säga. För det är inte helt uppklarat.
Ja, det är väl polisiärt uppklarat så tillvida att de som har utrett ärendet, de är helt övertygade vilka som var gärningsmännen. Och att de numera icke finns i livet. Men det har icke varit någon rättegång och så vidare. Men i poliskretsar som höll i utredningen är de helt övertygade att de känner till. Och jag kan nämna att efter händelsen tillbringade jag mycket tid uppe på våldsroten av olika anledningar. Och jag kommer ihåg hur hårt de jobbade. Och ett synligt bevis på deras hårda jobb var vid ett tillfälle när jag kom dit gick jag förbi ett samlingsrum. Och det var en tv-monitor påslagen. Eller en tv-apparat var påslagen. Och just då körde Pernilla Wiberg för OS-guld. Och det fanns icke en person i lokalen. Och det gjorde att jag insåg att alla på våldsroten jobbade oerhört hårt med just detta ärende. Och då var jag väldigt imponerad.
Hur gick det sen? Det var en begravning som var inte av denna världen nästan, av Leif Widengren.
Ja, begravningen av Leif skedde i Kungsholmskyrkan. Och hela kyrkorummet var fyllt av, jag tror vi var närmare 700 poliser. Och de flesta i uniform. Och kistan var omringad av poliser med flaggor. Och de var 16 stycken som stod på parad. Och efter halva akten så byttes de ut mot 16 nya. För det var en ganska lång akt. Och det var tal utav rikspolischefen och länspolismästaren och kollegor. Och jag kommer ihåg när musikkåren och manskören och damkören inom polisen, när de tog i för fulla strupar, då kändes det som att begravningen var i klass med en statsbegravning. Så den var väldigt pampig.
Och alla hade högtidsdräkt.
Ja, de hade sina polisordnar på sig, ja.
Hur kändes det för dig? Egentligen så känns det svårt för mig att fråga dig sådana saker. För att jag vill ju inte att det ska upprepas onödigt mycket i din själ.
Hur gick det sedan? Det får ni höra i nästa program som sänds om några veckor. Och det här är ett program med polisen Stig-Åke Nigert som hade en viktig roll vid polismordet i Högdalen den 17 februari 1992. Programmet innehåller också ett kort avsnitt av P3-dokumentären Högdalen 1992. Och det här programmet hörs på Tyresoradion 91,4 och på tyresoradion.se. Jag som har spelat in och redigerat programmet heter Gunnela Grell Lundgren. Missa inte fortsättningen om några veckor. Hej så länge!